Du lyssnar på Bli säker-podden som den här veckan handlar om att en ny app för tvåfaktorsautentisering gör N3.
Snubblade väl lite på orden där, Carl-Emil Nicke?
Ja, eller gjorde jag det egentligen? Ja, det kan man fundera över, för det är det vi ska prata om i veckans huvudämne av Bli säker-podden som produceras av Nicke Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen. Vi ska prata om den egentligen inte nya, men åtminstone aktuella tvåfaktorsautentiseringsappen Ente Auth.
Vi spelar in det här avsnittet den 27 juni och släpps i nästan alla poddspelare den 28 juni. Med ett litet undantag, men det är inte meningen. Vi har tyvärr hittat en bugg hos Spotify som har gjort att du som lyssnar på detta, ja då hör du ju inte detta, men du kan ha en kompis som undrar vad har hänt med Bli säker-podden, och då är det några som har tecknat prenumeration egentligen senaste tiden som kan ha gått miste om våra avsnitt.
Ja, eller kan gå miste från och med den här veckan. För när vi bytte poddistributionslösning tidigare i våras, då skapade vi, eller egentligen då ändrade jag vilket flöde som egentligen poddavsnitten skulle komma från på Spotify. Och av någon anledning så var det en bugg hos Spotify som gjorde att det i samband med det skapades två stycken Bli säker-podden-poddar. Och jag är säker på att det var en bugg hos Spotify, för att båda de här två poddarna hade det nya flödet. Så det fanns plötsligt två stycken Bli säker-podden-poddar som det gick att prenumerera på. Av någon konstig anledning så hade de här poddarna de nya avsnitten och den nya informationen, men den gamla bilden. Och det var så som den här buggen egentligen uppdagades. Det var en av våra lyssnare, Bittin, som tipsade mig om att av någon anledning så är det den gamla bilden som ligger på Spotify. Jag kontaktade då Spotify som började gräva i det här, och de kunde konstatera att ja, här har det blivit någonting väldigt konstigt. Enda lösningen de hade, det var att helt enkelt plocka bort den Bli säker-podden podd på Spotify som hade minst antal prenumeranter. Så vi förlorade 6% av våra Spotify-prenumeranter som måste då prenumerera igen. Men jag vill poängtera, det här berör bara de som har börjat prenumerera på Spotify, prenumerera på Bli säker-podden via Spotify under de senaste 3 eller 4 månaderna. Några av dem har tyvärr tappat sin prenumeration och måste prenumerera igen. Så det här är ytterligare ett gott skäl till att tipsa vänner och bekanta om att prenumerera på Bli säker-podden, så att de får ett nytt avsnitt av podden varje vecka direkt in i sin poddspelare.
Vet du vad jag fick häromdagen?
Nej, det kan jag inte veta.
Jag fick mitt första NDA-kontrakt där ChatGPT fanns med som någonting som vi inte fick använda.
Och då måste du berätta vad ett NDA-avtal är för någonting.
Absolut. NDA står ju för Non-Disclosure Agreement och är ju ett sekretessavtal. Och det får vi journalister när vi ska få reda på någonting som för stunden är lite hemligt, så kallad embargo, så får vi ett visst datum när vi kan släppa informationen. Och det handlar ju om att alla som testar bilar eller teknik eller vad det kan vara ska kunna släppa samtidigt. Och då har det varit så tidigare att vi får inte ladda upp de här filmerna eller texterna till någon molntjänst. Alltså YouTube får inte ladda upp till innan några timmar innan det ska släppas. Och nu har också då ChatGPT kommit med som en grej då, att de som skriver text, de får inte ladda upp det till ChatGPT för att till exempel rätta, korrigera eller ändra ordföljare eller någonting. Mm. Och det är ju det här att vi får alltså inte träna ChatGPT eller annan generativ AI med konfidentiell information. Ja. Då blir det böter.
För oavsett om du har aktiverat den här funktionen för att låta ChatGPT träna på det du laddar upp, så ger du ju tillgång till det du skickar, alltså materialet du skickar, det ger du ju då tillgång till OpenAI som driver ChatGPT. Så kul att se att faktiskt det där har hittat in i NDA-avtalen också, att det finns begränsningar kring hur såna här allmänt tillgängliga generativa AI-verktyg får användas. Jag har faktiskt en sak på samma ämne, för jag läste ett blogginlägg på Medium som Deepit Strand hade skrivit. Jag lägger en länk till det i veckans show notes också. Ditt NDA-avtal ligger inte i veckans show notes. Om NDA-avtalet skulle vara under NDA. Men i alla fall, det var ett intressant blogginlägg där han resonerade kring varför det egentligen finns ett sånt stort motstånd kring att låta generativa AI-verktyg träna på användardata. Och det här var någonting som han skrev med anledning av bland annat det som vi lyfte här i podden förra veckan, där Meta vill använda användarnas data för att träna deras AI-verktyg. Han resonerade väldigt klokt där kring att om vi vill ha bra AI-verktyg, då måste AI-verktygen ha bra data att tränas på. Och ja, ni kan läsa hela hans resonemang om ni vill göra det. Men jag tänkte bara komma med min syn på det hela också, för skälet till att jag inte vill att Meta använder min användardata för att träna deras AI-modeller. Och det har att göra med var jag drar gränsen för vad som är publik data. För vi ska komma ihåg att om en AI-modell tränas på någon data, då finns den datan i AI-modellen och det finns inget sätt att plocka ut den. Det går att sätta regler för hur datan kan skickas ut ur AI-verktyget, men det finns liksom inte något sätt att plocka ut datan om den väl har börjat om den användes för att träna upp modellen. Och vi har ju sett hur de här AI-verktygen läcker information som de inte var tänkta att läcka, inte bara text utan även bild, där du vet sådana här copyright eller bildbanks sigill har läckt ut. Så det finns problem med att sådana här generativa AI-verktyg läcker data, och vi har hela GDPR-problematiken också med att det finns risk att det hamnar personuppgifter där i, och det finns risk att de här AI-verktygen diktar upp information om personer, vilket är ett GDPR-problem också. Men i alla fall, var drar jag gränsen och varför har jag dragit gränsen där jag har dragit den? Jo, jag ser det som så här. När det kommer till information, text, bilder, videoklipp som jag publicerar på Facebook eller på något annat slutet socialt media, då gör jag det för en specifik grupp. Jag gör det för en grupp som jag är med i på Facebook, eller jag gör det för specifika användare, mina kontakter. Jag väljer vad jag skriver och vad jag publicerar beroende på vilken målgruppen är. Och målgruppen är väldigt sällan hela världen. Det kan jämföras med saker som jag skriver på publika forum. Forum där det inte ens krävs att någon loggar in. Forum där allting är tillgängligt för alla. När det kommer till det som jag skriver som är publikt tillgängligt för alla, då har jag inga problem med att AI-verktyg tränas på den informationen. För den informationen är redan publikt tillgänglig. Det är inte informationen som jag har valt att avgränsa målgruppen för. Därför vill jag inte att den information som jag publicerar på sociala medier för specifika målgrupper används för generell träning. Men det som jag skriver på publika forum som det inte krävs inloggning för, i min mening är det fritt fram att träna på det. Så ser jag på det. Och samma sak, Bli säker-podden. Vi publicerar det här inklusive show notes under Creative Commons-licens. Träna på om ni känner för det. Jag vet faktiskt inte vad Creative Commons-licensen säger när det kommer till AI-träning. Men för min del, och om ni vill träna på det här, gör jättegärna det.
Kommer kanske en version 4 av Creative Commons. Det behövs i alla fall.
Det är faktiskt version 4, Creative Commons. Vi kör
har vi kommit CC, så långt? Ja, herregud vad jag har missat.
Vi kör CCBY 4.0 för den här podden.
5.0 då. Ja. Det är inte bara AI som, eller generativ AI som gärna vill träna på oss. Det finns ju sedan gammalt också. Hela annonsbranschen jobbar med exempelvis Facebook Pixel. Mm. Där vi som webbplatsägare eller appägare aktieägare eller vad vi nu lägger i den, skapa en kod som vi lägger på vår webbsida och sen så skickar vi informationen till Facebook och på så sätt så kan vi, ja, vad är det egentligen vi vill?
Ja, nu pratar du då ur webbplatsägarnas perspektiv. Vad är det webbplatsägarna vill göra när de sätter den här Facebook-pixeln på sina webbplatser och i sina appar? Jo, de vill ha möjlighet att kunna använda användarnas beteende på webbplatsen och i appen för att rikta exempelvis marknadsföringsbudskap på Metas plattformar. Och det här, det är någonting som är lite kontroversiellt, men det är någonting som också kan gå väldigt, väldigt fel. Och det har vi fått ett väldigt tydligt exempel på från den här veckan. För nu får Avanza Bank smäll på fingrarna av Integritetsskyddsmyndigheten på grund av att de har använt just den här metapixeln, eller Facebookpixeln som den kallades tidigare, för att samla in data om användare och skicka det till Meta. Integritetsskyddsmyndigheten skriver så här i ett pressmeddelande, citat på svenska. Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, utfärdar en sanktionsavgift på 15 miljoner kronor mot Avanza Bank AB. Detta för att banken har använt en så kallad metapixel på sin webbplats och app och som inneburit att uppgifter om exempelvis kunders värdepappersinnehav och kontonummer överförts till Meta. Slutcitat. Avanza anmälde sig själva. För de upptäckte att här hade någonting gått fel. Och vi får också reda på via det här pressmeddelandet att, citat, när Avanza fick kännedom om det inträffade avaktiverade banken Pixen. Banken uppger att Meta har bekräftat att de personuppgifter som samlats in via Pixen har raderats hos Meta. Slutcitat. Jag får säga att jag är glad att Avanza tog sitt ansvar här och inte försökte dölja det. Det hade varit mycket, mycket värre, utan de anmälde det till Integritetsskyddsmyndigheten. Och jag uppskattar att Integritetsskyddsmyndigheten faktiskt säger att det här övertrampet, det blir böter på, förlåt, administrativa sanktionsavgifter på 15 miljoner kronor. Och visst är det så att för ett mångmiljardbolag som Avanza Bank så spelar inte 15 miljoner kronor någon roll på slutraden. Men det är ändå en symbolisk bra summa, för det är ingen vd som liksom vill säga i sin årsredovisning att ja, och så hade vi 15 miljoner kronor som vi brände på att vi skickade information otillåtet till en tredje part.
Vad är tipset du har till organisationer som vill implementera Google Pixel?
Google har ju inte en pixel på samma sätt, men metapixel eller Facebookpixel, men det är bra att du nämner Google också, för det här samma sak gäller till exempel Googles spårningslösningar, för de har ju motsvarigheter, och det finns faktiskt en väldigt bra lösning som jag kan garantera med 100% säkerhet leder till att ingen information läcker, och det är att när webbadministratören genererar den här spårningskoden, då tar de den koden och slänger den. Alltså det är väldigt enkelt. Generera koden och så släng den. Ge blanka FN i att ha en förbannad massa spårningskod på era webbplatser. Om ni inte är 100% säkra på att det här är spårningskod som ni bör ha på era webbplatser och att ni har konfigurerat den rätt, låt bli. Och ställ er också den här frågan sen. Det är sånt lackmustestpapper i digitala sammanhang. Om användaren skulle få den konkreta frågan, vill du att vi delar den här informationen med Meta? Om användaren hade svarat nej på den frågan, fundera då väldigt noga över om ni överhuvudtaget ska dela informationen med Meta. Det här är lite samma sak som med, i fjol så pratade vi om hur den här barnrättsorganisationen ECPAT hade ett kontaktformulär på webbplatsen som var konfigurerat så att tipsarnas personuppgifter kunde skickas till Meta. Så om någon ville tipsa om någon barnövergreppsproblematik så, och hade tryckt på godkänt allt, så kunde personuppgifterna överföras till Meta. Om ECPAT hade frågat användaren i samband med det här kontaktformuläret, vill du att vi skickar dina personuppgifter till Meta också? Inte hade någon svarat ja på det. Väldigt osannolikt i alla fall. Kan läggas till här också bara för transparensens skull att barnrättsorganisationen ECPAT inte ansåg att de hade gjort något fel. Men när Sveriges Radio uppmärksammade om det så tog de ändå bort det. Jag ska säga som så här. ECPAT Sverige gör ett väldigt viktigt jobb. Det är självfallet förkastligt att de förespråkar massövervakningsförslaget Chatkontroll 2.0, och det är förkastligt att de har en sån här bristfällig syn på vikten av dataskydd. Att det skulle vara okej att slentrianmässigt dela information med Facebook, oavsett om det handlar om kontaktuppgifter i ett formulär eller att förespråka ett förslag som kräver att Facebook ska kunna läsa meddelanden som barn och vuxna skickar. Det är självfallet förkastligt, men jag vill ändå poängtera att ECPAT Sverige gör ett väldigt viktigt jobb. Så jag hoppas för våra barns skull att ECPAT Sverige kan fortsätta göra det jobbet som de redan gör, och att de ändrar sin syn på dataskyddet. Att de faktiskt förstår hur viktigt det är att skydda data. Men jag har däremot nästan ingen förståelse för det som vi måste ta upp också den här veckan.
Vi är ju beredda att korsa rätt många gränser just för att skydda barnen.
Ja, och i onödan väldigt ofta.
Ja, i onödan väldigt ofta. Och vi ska fortsätta då prata om chatkontroll. För nu är det Gunnar Strömmer, vår justitieminister, som har gått ut i Göteborgs-Posten. Och ska förklara då varför Sveriges hållning är positiv till det här kompromissförslaget runt chatkontroll som Belgien tog fram här nu senast. Som vi pratade om i förra avsnittet.
Ja. Det är en fantastiskt bra intervju som Göteborgs-Posten har gjort med vår justitieminister. Jag rekommenderar alla att läsa den. Gunnar Strömmer får tala fritt och berätta varför han förespråkar massövervakningsförslaget som en lösning för att skydda barn. Rubriken på artikeln är Strömmer om chattkontroll, måste läsa av chattar för att rädda barnen. Och jag tror egentligen inte att jag måste kommentera speciellt mycket, för att läs bara Gunnar Strömmers egen syn på det, så förstår ni hur vansinnig situationen är. För det som står i den här artikeln, det är alltså det som vår justitieminister tror. Och det är ju självfallet farligt att vi har en så världsfrånvänd justitieminister, men det var intressant att läsa när han liksom talar fritt. Jag kan ta några citat bara för sakens skull. Det står till exempel så här, eller Gunnar Strömmer säger till exempel så här gällande implementationen av bakdörrarna. Citat. Dessa avgränsningar har varit väldigt viktiga för oss. Jag är fullt medveten om att det är ett långtgående verktyg. Det är viktigt att avgränsa det till särskilda fall och att använda det som en särskild åtgärd. Slutcitat. Och självfallet så håller jag med Gunnar Strömmer om att just den här övervakningsmöjligheten ska bara användas i särskilda fall. Men vi behöver inte diskutera det överhuvudtaget, för den övervakningsmöjligheten förutsätter att bakdörren är på plats. Och när bakdörren är på plats kan den missbrukas för vad som helst och vi kan inte förhindra det. Så det är liksom, det är fel att fokusera på hur avgränsar vi möjligheten till att bakdörren utnyttjas. För det går inte att göra på teknisk väg. Det går bara att göra på juridisk väg. Och Gunnar Strömmer borde veta hur verkningslös juridiken är när vi pratar om globala företeelser. Han säger också, citat så här. Det är ju tyngden i problemet som avgör hur långt man är beredd att gå. Hur ingripande åtgärder man kan ha i den personliga integriteten. Slutcitat. Och Det citatet, det gjorde mig faktiskt riktigt arg. Det gjorde mig uppriktigt arg. För det finns ingen motsättning mellan att värna om barn och personlig integritet. De hänger tvärtom ihop. För att vi ska värna om barn måste vi också värna om vår personliga integritet. Och som vi gick igenom i avsnittet vi gjorde om alternativ till chatkontroll 2.0, så ser ni hur, eller hör i alla fall, för det var innan vi började spela in med video, då hör ni hur pass mycket som går att göra på teknisk väg utan att bryta mot barnkonventionen likt chatkontroll 2.0 vill göra. Att sätta de två sakerna mot varandra, att uppfinna den motsättningen, det är liksom bara en halmgubbe. Motsättningen finns inte i verkligheten. Det är chatkontroll 2.0 som skapar motsättningen. Och att sen hålla på och försöka säga, ja, men vi måste göra avvägningar kring vår personliga integritet. Nej, det är ert förslag som skapar problemet. Om vi vill ta itu med problemet med övergrepp mot barn, då finns det mycket, mycket bättre sätt att göra det. Så ja, beklämmande att höra det citatet. Kan även nämna att Gunnar Strömmer själv har talat helt fritt utan att gå via en journalist. Han skrev ett långt inlägg på LinkedIn. Det rekommenderar jag alla att läsa, och det är inte bakom betalvägg. Läs jättegärna det. Läs jättegärna min replik på det. Och läs jättegärna alla andras repliker på det som Gunnar Strömmer skrev. För IT-säkerhetsbranschen, de är chima in, som vi säger om vi pratar svengelska, och förklarade att det här är vansinnet. Gunnar Strömmer har inte valt att inte svara på någon av de här kommentarerna, men läs dem. Och om ni vill höra en timmes genomgång om allting som har hänt kring ChatControl 2.0 nu på senare tid, så gjorde jag ett avsnitt nu i veckan jag gästade podden Björman Melin Ås, som jag inte har gästat på många, många år. Men jag gästade dem igen, och så gick vi igenom allting som har hänt kring chattkontroll nu på senare tid. Men det tar vi inte och lägger mer tid i Bli säker-podden nu, utan nu ska vi fokusera på någonting som är betydligt viktigare. Betydligt viktigare ska jag inte säga. Ingenting kan vara viktigare än att faktiskt stoppa massövervakning. Ja, det var en rejäl felsägning där.
Det var inte viktigare, kan man säga.
Titta, Peter S. rädda mig. Det var inte viktigare. Vi ska prata om inte. Vi ska prata om någonting som åtminstone är roligare att diskutera än massövervakningsförslag.
Jag vet inte om det är så roligt att diskutera tvåstegsverifierings-authenticator.
Vad är det för fel på dig, Peter? Peter S. Nu är det som så här. Saker som är roliga att prata om. Tvåfaktorsautentisering, Signal, Bitwarden. Har du inte lärt dig det? Det här är sånt som är kul.
Passkeys är roligt på riktigt. Ja, men nu måste vi prata om Ente som gör entré.
Ja, exakt. Vi har ganska nyligen pratat om tvåfaktorsautentiseringsappar. För vi pratade om hur Authy, en av de appar som vi har rekommenderat tidigare, har valt att plocka bort stödet för Windows och macOS. Och vi har pratat om hur Google Authenticator äntligen börjat stödja synkronisering, säkerhetskopiering ska jag snarare säga, av tvåfaktorsautentiseringshemligheter. Men utan stöd för totalsträckskryptering. Så Google har, det finns risk att de skulle kunna läcka det som säkerhetskopieras. Vi har pratat om TwoFas, den här appen som jag använde i huvudsak fram till den här veckan. För TwoFas är en väldigt bra app med öppen källkod som på ett enkelt och överskådligt sätt låter mig hantera de tvåfaktorsautentiseringsengångskoder som jag inte har i Bitwarden. Ganska få, men det finns några stycken. Vi pratade förra gången också om två appar som var intressanta, inte som var rekommenderade, men som var intressanta. Dels Aegis för Android, men som drogs med nackdelen att bara fanns till Android och bara finns till Android. Och Rivo OTP. Rivo OTP som bara fanns till iPhone och som jag var lite kritisk till för att inte hade öppen källkod utan bara tillgänglig källkod. Och skillnaden mellan öppen källkod och tillgänglig källkod, det är ju att med öppen källkod då kan vem som helst granska, vilken utvecklare som helst kan granska källkoden, och om det skulle vara så att utvecklaren vill göra sin egen version, då kan utvecklaren skapa en kopia av det. Tillgänglig källkod, då går det att läsa källkoden, men licensen gör att ingen får skapa en klon av just den appen. Och jag kan säga att Rivo OTP har nu kommit till sitt slut. Den appen är i princip död. De förvärvades i fjol av ett annat företag och då blev det lite funderingar kring vad som egentligen skulle hända. Och jag var förberedd på att det skulle ta slut. Men jag trodde inte att det skulle ta slut på ett så här dramatiskt sätt för. Härom veckan rullade Rivo ut en uppdatering som medvetet eller omedvetet introducerade en prenumerationslösning som krävdes för att användare skulle få tillgång till alla funktioner. Tidigare så var appen finansierad av donationer, men då tillkom det någon typ av prenumerationslösning. Men det var inte det värsta, utan det värsta det var det som vi såg i kommentars- eller reviewfältet på Apples App Store. Jag tror ni kan lista ut vad som hände om jag bara läser rubrikerna. Citat. Yet another data loss story. Citat. Removed access to existing codes. Citat. Update deleted all my data. Citat. Deleted all data. Nearly locked out of all accounts. Citat. No longer open source plus update deletes everything. Citat. Update lost all data. Citat. All data deleted. Locked out of accounts.
Det känns som en ganska tydlig bild av vad som har hänt, va?
Ja. De rullade ut en uppdatering som gjorde att de användare som, jag har förstått det, inte hade aktiverat synkronisering med iCloud plötsligt inte kunde komma åt sina tvåfaktorsautentiseringshemligheter och därmed inte heller generera engångskoder och därmed blev utelåsta ur alla konton som de hade aktiverat tvåfaktorsautentisering på. Om de inte hade säkerhetskopierat sina tvåfaktorsautentiseringshemligheter på något annat sätt. Och på privacyguides.org så var det en användare som skrev så här, citat på engelska. Public service announcement. Export your keys before updating Rivo OTP to the latest 1.6 version. Be careful as you might lose access to all your keys if you update Rivo to the latest 1.6 version without backing up your keys before when not using an online sync. The latest version shadow dropped a subscription model that requires the user to set up the entire account again, and the restore functionality seems to be exclusive to subscribers only. Slutcitat. Alltså, användare har förlorat åtkomst till sina konton om de inte betalar, och för att kunna exportera så måste de betala. Rivo OTP har släppt flera uppdateringar för att försöka åtgärda det här problemet, men jag får ju säga att det är slut. Det finns ingen möjlighet att komma tillbaka efter det här. Det är möjligtvis om de skulle öppna källkoden och göra det till öppen källkod. Då kanske det skulle finnas en liten chans att någon människa skulle ha förtroende för det. Så de kanske får typ 5 användare. Men annars så är det slut. Och om du använder Rivo OTP, exportera alla dina tvåfaktorsautentiseringshemligheter om du kan. Och byt till TwoFas, en av våra rekommenderade tvåfaktorsautentiseringsappar. Eller kanske inte.
Jo.
Inte.
Jo. Det är det gammalt det skämtet.
Ja, det är gammalt det skämtet nu. ENTE. Vad är det? Jo, ENTE är en tvåfaktorsautentiseringsapp som har funnits i åtminstone något år vid det här laget, men som jag har varit lite skeptisk till. Men de två sakerna som jag var skeptisk till har ENTE nu åtgärdat. Och anledningen till att jag tycker ENTE är lite intressant, det är att TwoFas har ju två nackdelar. En stor nackdel och en nackdel som håller på att åtgärdas. Den stora nackdelen med TwoFas, det är ju att det inte finns någon synkronisering mellan iPhone och Android. Så de som till exempel har en iPhone och en Android-surfplatta, de kan inte synka däremellan. Och de som har en Android-mobil och en iPad, de kan inte synka däremellan. Jag vet att många vill hålla sig inom ett och samma ekosystem, men det finns ändå en betydande skara användare som blandar olika operativsystem, och då funkar inte synken i TwoFas. Dessutom, som jag sa i avsnittet vi gjorde om TwoFas, så har inte totalsträckskryptering på iOS lagts till än, men det kommer i nästa uppdatering. Inte löser det här problemen, löser båda problemen, för inte synkronisera totalsträckskrypterat och inte synkronisera totalsträckskrypterat mellan både iPhone och Android. Och det är för att inte förlitar sig inte på iCloud eller Google Drive för synkroniseringen, utan de har sin egen synkroniseringstjänst som de använder. Så inte löser det problemet, precis som Authy tidigare gjorde. Authy har vi ju rekommenderat för att Authy erbjöd totalstreckskrypterad säkerhetskopiering mellan alla, mellan både iPhone och Android, tidigare också skrivbordsoperativsystemen, vilket inte stöder. Det finns en Windows-app, det finns en Mac-app och det finns en Linux-app. De ser ut som hej, kom och hjälp mig. Det är, men de finns i alla fall. Alltså skrivbordsapparna ser ut som hej, kom och hjälp mig. iOS-appen och Android-appen ser bara dåliga ut. Men det finns synkroniseringsstöd där, och då är ju fördelen med Ente över Authy att Ente har stöd för, eller förlåt, har öppen källkod. För det hade inte Authy. Vad var det som gjorde att jag var lite skeptisk till Ente då? Jo, det var att de skrev på sin webbplats att de övervägde, eller de antydde att de övervägde att göra appen till en betalapp i framtiden. De skrev visserligen att befintliga användare skulle få fortsätta använda appen gratis, men det var ändå någonting som gjorde att jag blev lite skeptisk. Och dessutom så hade de ett problem med att själva Ente-kontot skyddades bara med ett lösenord, inte med någon tvåfaktorsautentiseringsmetod. Och jag förstår att det var ju problem för dem att välja en tvåfaktorsautentiseringsmetod, för de kunde ju inte välja vanliga authenticator-metoden, för det är ju det som appen används till. Så de var tvungna att ha någonting annat. Men nu har de löst båda. Jag kontaktade för en dryg månad sedan Ente och frågade om de hade några lösningar på gång för båda de här två anmärkningarna efter att en av våra lyssnare hade hört av sig till mig. Och de berättade då att Ente ska förbli en gratis app. Jag frågade varför skriver ni inte det på er webbplats då? Och de svarade, nu skriver vi det på vår webbplats. Så bra. Snyggt gjort. Ente kommer att förbli gratis.
För att det är ju garanterat att om någon skriver det på sin webbplats.
Mm. Poäng, men i och med att det är öppen källkod, skulle det vara så att Ente ångrar sig och nej, nu så ska vi minsann börja tjäna pengar på våra användare, då kommer någon att göra inte istället. Bara klona allting rakt upp och ner och köra vidare med det. Och sen, kommer ni lägga till stöd för säkra inloggningsmetoder, frågade jag också. Och ja, de meddelade att de skulle lägga till stöd för passkeys som en andra faktor. Och det har de nu gjort. Nu går det att skydda sitt Ente-konto med tvåfaktorsautentisering där passkeys är den andra faktorn, eller lösennycklar. Alltså inte uteslutande lösennyckelinloggning. Lösenordet behövs fortfarande, lösennyckeln eller passkeyn läggs bara till som en extra faktor för de som vill skydda sitt konto extra noga. Jätteglädjande att se. Hur finansieras då Ente? Ja, Ente finansieras via donationer. Du blir uppmanad att skicka in en liten slant om du gillar det. Och sen har de också en huvudverksamhet. Entes tvåfaktorsautentiseringsapp är egentligen en sidoverksamhet. Deras riktiga verksamhet, det är en totalstreckskrypterad fotolagringstjänst. Jag har inte testat fotolagringstjänsten, men det är det som de tjänar pengar på i huvudsak, utöver då donationerna. Och jag får säga att det här verkar väldigt lovande. Nu kvarstår bara för mig att använda den här appen i verkligheten också i några veckor. Men jag har än så länge inte upptäckt något problem. Jag har inte ens upptäckt, nu får du hålla i det här. Jag tänkte att när jag har aktiverat kontoskydd med lösennycklar eller passkey som tvåfaktorsautentisering, då borde det väl bli problem på macOS-plattformen om jag använder Bitwarden för att hantera lösenyckeln eller passkeyn. Men det funkar. När jag skulle logga in, då öppnades ett webbläsarfönster och jag kunde använda integrationen med Bitwarden där. Så förvånande nog så fungerade allting bra. Det hade jag inte väntat mig. Men jag får säga att utöver då TwoFast som vi redan har rekommenderat, så tror jag att Ente kommer dyka upp på listan över rekommenderade tvåfaktorsautentiseringslösningar, eftersom den till skillnad från TwoFast stödjer synkronisering mellan olika plattformar. Gemensamt för båda är att de har öppen källkod, men Ente utmärker sig på en punkt till. De har genomgått en tredjepartsgranskning, och det är ju alltid någonting som vi gillar, att det finns en tredjepartsgranskning. De skriver på sin webbplats att, citat, "Our apps are open source and our cryptography has been externally audited", slutcitat. Jag vill påpeka att det som står här är att våra appar har öppen källkod och vår kryptografi har blivit externt granskad. Notera, det står inte att deras appar har blivit externt granskade. Och jag kollade i tredjepartsgranskningsrapporten från Cure 53 och där framgår det tydligt att det som har granskats, det är kryptografin och implementationen och sättet som deras sån här fotohanteringsapp fungerar. Nu bygger de säkert väldigt mycket av tvåfaktorsautentiseringslösningen på samma grund som de har i sin fotohanteringsapp. Men jag vill ändå poängtera att den appen har inte genomgått någon tredjepartsgranskning. Implementationen har inte genomgått någon tredjepartsgranskning av Cure 53.
De kanske inte tycker det behövs i och med att det är open source, eller vad?
Nja, öppen källkod är jättebra för vem som helst kan granska koden, men det spelar ingen roll ifall ingen granskar koden. Så därför behöver vi också tredjepartsgranskningar. Men jag ska säga att det är ett väldigt bra tecken på att organisationen har kommit långt i sitt säkerhetsarbete om de överhuvudtaget har involverat en tredjepartsgranskare. Och kryptografin som vi kan anta att är lik i den här tvåfaktorsautentiseringsappen, den är tredjepartsgranskad av Cure 53 som är en seriös tredjepartsgranskare. Så det där ser lovande ut. Jag tror att det här kommer bli en ny rekommendation och jag kan säga att jag håller på att arbeta med en sammanställning över alla appar och tjänster som vi har rekommenderat genom den här poddens nu 254 avsnitt. Och om du inte vill missa det 255 avsnittet, så tycker jag att du ska prenumerera på den här podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat.